Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så, jag skulle vilja ställa en fråga till dig.
Ja, men självklart.
Tycker du att det är schysst att kritisera deltagarna på en sån plattform?
Varför avråder de er, alltså SVT och produktionsbolaget, varför avråder de er att medverka i den här podden?
Det är en väldigt viktig fråga.
Men ja, vad tycker du då om matchningen med dig och Karo så här i efterhand?
I efterhand så tycker jag att den är väldigt dålig.
Person som har då en hög sensibilitet som Gad är, den ska ju såklart inte utsättas för ett sånt där format, eller?
Alltså, jag skulle faktiskt vilja avslöja en sak som inte har blivit tidigare.
Va?
Då är det med stor glädje jag härmed förklarar er man och hustru. Gratulerar!
I vanliga fall är det ju jag och min poddkollega Ann Söderlund som har den här podden Gift för första ögonkastet special med Lille Lördag. Men Ann är ju på resande fot. Men jag har ingen mindre med mig än kanske en riktig drömgäst. Nämligen August Örn Helgason som är en av de medverkande i årets säsong av Gift vid första ögonkastet. Och August ska svara på alla era och våra frågor som vi har liksom stångats med den här säsongen. Varmt välkommen August.
Hej Anita.
Hur är läget?
Det är bra, det är strålande sol här i Uddebo.
Uddebo, det ligger utanför Järna, eller hur?
Nej. Ännu längre söderut. Hela 4 timmar i bil.
Oj, gud. Varför fick jag fram att det var Järna för?
Ja, men jag är uppväxt där.
Ah, that's why.
Jajamän.
Men gud, vad kul att ha med dig. Och jag har ju förstått att det här besöket, alltså att du gästar våran podd, inte har varit helt, vad ska jag säga, lätt för dig. Och det ska vi prata mer om, eller hur?
Jajamän, det stämmer. Det är lite kontroversiellt kanske.
Ja, och det verkar ju som att du har några frågor till mig också.
Ja, det stämmer. Du har ju skrivit öppet om gift på lite olika plattformar och det har väckt känslor.
Spännande. Jag har ingenting att dölja så jag tänker att vi kör igång helt enkelt så tar vi frågorna efterhand.
Ja.
Men om vi tar det från allra första början då, August. Vad var det som fick dig att söka till programmet?
Jag har ju en stark längtan efter kärlek och familj och barn och har inte lyckats på egen hand. Delvis kanske för att jag har valt fel, men också har varit mycket på resande fot och bott i andra länder och sådär. Så att när jag äntligen valde att slå mig ner i Sverige, bygga mitt hus och på något sätt fortfarande inte lyckats träffa den där särskilda, ja, men då lockade det och på något sätt söka till programmet och se om jag kunde hitta lyckan genom detta då.
Men hade du sett tidigare säsonger då eller var det någon som hade tipsat dig om det här formatet eller?
Det var i första hand så var det tips från en vän, sen så hade jag sett de tidigare 2 eller 3 säsongerna så att jag hade ju sett hur det hade gått.
Ja, jag
många deltagare. Så att jag var ju väl medveten om att det kunde gå snett.
Ja, men visst. Men vad var det som liksom fick dig att till sist trycka på knappen när det stod sänd? Jag menar, för det är ju inte liksom, det är ju otroligt mycket större åtagande än att liksom exempelvis vara med i en tävlingshopp alla Robinson eller första dejten. Det här är ju en lång process som tar stor del av ditt liv. Det pågår ju nästan ett år.
Ja, det stämmer. Ja, men jag tittade ju på den säsongen, det var nog under den säsongen i året innan som jag väl sökte. Och jag tycker det är en rolig ansökningsprocess där man får skriva om sig själv och reflektera kring sig själv och vad man söker. Och bara det tycker jag är väldigt användbart.
Och vad stod det i dina sökkriterier då, om man får vara fräck och fråga?
Man får ju prata om vad det är man söker. Och ja, men då har jag delvis förklarat vad jag har sökt tidigare. Men också då förklarat att så här, jag är öppen för att jag inte lyckas välja själv. Och att ja, då måste jag kanske utmana mina så här kriterier. Så vanligtvis har jag väldigt gott mycket på hur personen ser ut, att man har liknande intressen, att man på något sätt ja, men gillar att göra samma saker. Jag är väldigt mycket ute och bygger och är på festivaler och gillar att jobba mycket och bor liksom i community.
Det är kollektiv fast man har egna hus, fast det är ett kollektiv. Eller hur funkar det?
Ja, precis. Och ja, jag gillar att dela mitt liv med andra människor. Ja, det var väl det jag förklarade. Men också då att så här, jag har ju inte lyckats välja med de här kriterierna innan. Så att jag är öppen för att träffa någon som vill åt samma håll som jag. Och som har samma värderingar och vill åt samma håll. Men där jag kanske måste kompromissa med någonting av mina kriterier.
Jag läste någonstans att två personer kan vara väldigt olika varandra. Men om man i grunden har samma värderingar så går det att matcha ihop folk även fast de är väldigt olika varandra.
Ja, ja men det tror jag också. Det är ju spännande då ifall att man liksom... Jag menar, nu är det väldigt vanligt att folk använder liksom en tvådimensionell utseende bild som val av partner. Liksom när man filtrerar genom Tinder eller andra plattformar. Att man liksom endast går på det. Men det är ju inte bara det som spelar roll. Det är ju så mycket mer. Och värderingsfrågan är väl kanske en av de största. Och framförallt om värderingarna är viktiga för dig. Det kan ju vara att man har liksom... ett sätt av värderingar, men att man kanske inte tycker att det är jätteviktigt att man har de samma värderingarna, och då är det ju lugnt. Men om man står för någonting väldigt tydligt åt att det är liksom jag kan inte vara med någon som har en helt annan åsikt eller värdering, då blir det ju väldigt viktigt.
Jag tänker i och för sig att värderingar är så mycket mer än bara politisk tillhörighet, att det nästan utgör grundvalarna i ens person. Alltså hur värderar jag hur vi ser på föräldraledigheten, alltså dels det, men också så här, vad är mina känslor, eller hur kan jag tillåta min sambo att kolla på fotboll 4 dagar i veckan, eller går det liksom emot mig och mina principer?
Ja men det stämmer ju.
Hur var då frågorna runt värderingar? För jag tänker att det är en rätt avgörande grej i en sån här sökprocess.
Ja, men man pratar ju om det delvis utifrån politisk åskådning och liksom vilken typ av arbete man har, om man har vilken typ av lön man har, hur man bor och hur man vill spendera sin tid. Pratar man också lite grann om så här, vill du bli förälder, vilken typ av förälder. Så att alltså, det upplevs tycker jag som en ganska liksom lösa samtal kring det här, vilket för min del funkar ganska bra eftersom jag gillar att spinna vidare och prata öppet. Så att jag tror att det är väldigt mycket liksom det var väldigt mycket politisk åskådning som gick in i.
Okej, okay. Och det tänker jag att då kommer vi liksom naturligt lite in på den här urvalsprocessen. För jag tänker att, ja det är klart att det politiska såklart är viktigt värderingsmässigt, men det är mycket mer än så. Kan man få liksom en guidning utav hur, vad hände från att du skickade din ansökan till att du fick svar, och vad hände efter det? Kan vi bara liksom som lyssnare nyfiket få reda på det?
Ja, vad kul. Ja, men det är jätte, alltså, först så söker du, då har du liksom ett formulär som du fyller i på nätet. Det är massa frågor.
Vilken typ liksom av frågor då?
Ja, men om man börjar med liksom de enklaste val, namn, ålder, sexuell läggning, var du bor, vad du jobbar med. Man kan skicka en kort video om sig själv. Det är liksom i första steget.
Ja, det är som är klassiskt, liksom, vad ska jag säga, jag som har jobbat med tv-casting, är castingformulär liksom.
Ja, verkligen. Och sen då, ganska snabbt efter, när man har skickat in det, så fick jag fick ett automatiskt svar, tror jag. Så här, här kom vidare till nästa steg, liksom, skicka in svar på de här frågorna, så kom det ytterligare 40 frågor eller någonting.
Och då var de lite mer djupa då, eller?
Lite mer djupa, lite mer att man fick skriva lite mer text. Jag tror att det var 3 sådana formulär innan de kontaktade mig och ville liksom ha en typ av intervju.
Okej. Okay. Och vilka var det som intervjuade? Var det med någon psykolog med i rummet, eller var det kastare?
I första hand så var det en kastare. Så att det var 2 sådana intervjuer med en kastare. Och då var det på distans, och då fick man ju prata, alltså, ja, då pratade man ju väldigt liksom öppet och glatt, och ja, är det så att man vill vara med, så är man ju pepp. Det var ju jag i de här samtalen, väldigt glad, och de var nyfikna och sådär, så det var superkul. Sen efter 2 intervjuer med kastare, då kommer man vidare till att prata med experterna.
Och då får man träffa alla psykologerna direkt då, helt enkelt?
Ja, precis. Så då får man träffa dem en och en. Och de har ju varsina, liksom, de har ju sina tekniker och metoder, och de har läst allting som har, alla formulär som vi har svarat på, och de har tittat på intervjuerna som vi har haft med kastarna. Så att de liksom har redan en bild av vem man är. Mm. Och sen så då intervjuas man av dem för att komplettera och gå djup in i liksom, ja, men vad är det du längtar efter, och så här, varför söker du hit, och sen,
men kom den här värderingsfrågan upp då, eller liksom kände du att du så här förstod innebörden utav, eller var det mer att man så här sökte efter vad, hela tiden, för jag tänker om man hela tiden tar spjärn utifrån sig själv, och man kanske inte liksom har matchat i kärlek, nu spekulerar jag bara här, jag har inget belägg för det jag säger, vill jag vara tydlig med till lyssnarna, alltså en person som har levt med en annan person kan ju på något sätt liksom speglas i den personen och förstår på genom speglingen sina liksom brister och styrkor liksom. Men en person som inte har det, och då hela tiden så här ska säga vad den söker och vad den söker, förstår man, är man alltid liksom där, vet vad man söker, förstår du vad jag menar?
Ja, men det är en sån fråga det här, för, och jag har varit tydlig också under programmets gång, att så här, vet jag vad jag behöver, vet jag vad jag liksom, jag vet vad jag vill ha. Men
vet jag vad jag vill ha, men vad har jag för behov?
Vad har jag för behov? Ja, men det känns ju tydligt liksom. Och det har man ju förklarat. Men alltså, jag tror det kanske är lite olika från deltagare till deltagare vad man går djupare i när man pratar med experterna. Och det var väl inte det som vi gick djupare i, utan snarare så här, jag minns att vi pratade om sjukdomar och liksom ärftliga psykologiska sjukdomar.
Alltså man kollade egentligen om du var galen eller inte liksom.
Ja, precis, alltså, vill man väl se vilken typ av sjukdomar som finns i familjen, om det finns en tendens för någon typ av störning eller så. Alltså, man vet om kommer jag liksom att hålla i det här experimentet, eller kommer jag brista på något sätt.
Ja, men så redan där och då får man ändå någon form av indikation på att det här kanske inte kommer vara så lätt. Alltså att det kommer ändå vara en prövning liksom.
Absolut, det tror jag. Ja, men det kände ju nog jag, och det sa ju också produktionen flera gånger liksom, när man kom in och pratade med dem, alltså när det började bli tydligt att jag skulle vara med, då ville ju de, innan vi skrev på några papper och så ville de vara tydliga med att så här är det du ger dig in i, har du förstått vad det innebär? Förstår du att det kan innebära att folk liksom gräver i din historia och skriver ut någonting i media kring det? Liksom, är du med på att det skulle kunna hända? Lite som en varning. Liksom.
Och du är säker på att alla deltagare har fått ungefär samma, liksom, vad ska jag säga, beskrivning och paket? För att det är många deltagare i den här säsongen som har reagerat väldigt liksom affektivt, och då blir man ju lite förvånad, kan man ju säga.
Ja, men jag är säker på att alla har fått samma information där. Det vore konstigt om det inte var så.
Ja, okej. Och alltså, SVT har ändå liksom upplyst er om att typ sådana här poddar som jag och Ann har, eller att P3 kan sitta och skoja friskt om er, eller att Dyngbaggegalan, eller att det kommer finnas flashback-trådar eller elaka kommentarer. Allt det där har SVT upplyst er om.
Ja, men jag vill återigen vara lite tydlig. De har ju inte nämnt några specifika.
Nej, men indirekt.
Att det finns diskussionsforum som tar upp såna här saker och skriver om oss. Och sen att media också kommer vilja göra det. Och sen, jag har väl liksom på något sätt fattat att det innebär att någonting kommer hända i media. Sen har man kanske inte riktigt fattat exakt hur det kommer att påverka en själv när någon skriver om en. Och där har vi alla liksom olika sätt att reagera på det. Och jag tycker att jag har haft på något sätt kanske lite tur. Både i att jag tycker att jag inte har fått så mycket rak kritik mot mig själv. Men också så har jag liksom lyckats hantera det på ett sätt som har varit gynnsamt för mig. Att jag inte har tagit åt mig av den negativitet som har kommit. Men att jag har lyckats...
Du bjussar på bajspalatset.
Jag bjussar på bajspalatset. Jag bjussar på liksom... det alternativa som finns här. Jag kan stå för den jag är och det jag gör och det jag säger. Så att jag känner inte liksom ett behov av att gå in och försvara det. Men det betyder ju inte att jag... Alltså jag får ju också den känslan ibland när jag läser någonting att såhär, åh, det där, det brinner till lite grann. Och så kanske jag börjar skriva någonting. Men sen väljer jag att inte posta det, för jag känner liksom inte att... Alltså det är skönt att skriva av sig för att förstå sig själv. Jag har inte ett behov av att liksom... dementera saker.
Nej, jag förstår.
Folk har rätt till sina åsikter.
Men vad liksom, du upplever ändå att det var en avancerad urvalsprocess, liksom, att de gjorde ett grundligt jobb, eller upplevde du att de kanske ställde lite fel frågor? Att de, eller hur skulle du säga?
Jag tycker att det var en bra urvalsprocess. Och där de försöker ta sig in i ställen som skulle kunna vara mörka. Det här med sjukdomar och ärftliga sjukdomar i familjen och hur alltså frågor om hur man agerar i konflikt eller i stressiga situationer. De gräver ju efter saker som skulle kunna vara jobbiga för en. Så att jag tycker att de gjorde ett grundligt jobb. Sen förstår jag alltså, hur många timmar har de lagt på att lära känna mig på förhand. Ja, men låt oss säga att det kanske är 10-15 timmar.
Ja.
Att det är många människor som har tittat på det, och det kanske blir fler timmar då, om man räknar alla timmar. Men hur mycket kan man få reda på i en sån process? Där är jag öppen för att man kan missa saker.
Ja, alltså bara liksom orienta objektiv tolkning från mig här. Alltså det låter ju som att man ställer frågor baserat på vad du berättar för mig, såklart inte allt som har hänt i det rummet, men liksom att det är många frågor som egentligen berör ett skede mycket senare in i en relation än vad du kanske gör under de där 4 veckorna.
Ja, men det tror jag. De har nog ett stort fokus på liksom den långvariga relationen.
Mm.
Men sen, ja, nej, jag vet inte, just själva experimentet, det är klart att de går in i det också, men de vill mycket mer lära känna oss och se, kan det här på lång sikt vara någonting som fungerar och kan hålla och vara, ge de här deltagarna någonting i längden.
Ja, jag förstår. Vad hände då sen inför bröllopet där? Kan du inte bara beskriva, ta oss lite igenom den dagen innan Karo då står där. Vad vet du om hon du ska matchas med?
Jag vet ju liksom ingenting. Inget namn, inget utseende. Och själva bröllopsdagen var ju väldigt nervös. Man försöker ju hela tiden liksom tänka sig att det är en annan människa. Men när man inte har en bild eller någonting att hålla i, då är det liksom ganska löst. Man är lite liksom som en huvudlös höna på något sätt, kände jag. Att man, vallas runt mellan olika rum och man får inte titta åt olika håll och så här. Ja, det var ju liksom, vi var ju 8 deltagare på samma plats samtidigt med familj och vänner, så att det var väldigt mycket människor som inte fick se varandra.
Oh, wow.
Det var ju väldigt medveten om liksom, okej, okay, de kallade oss för det gröna paret, och då var det liksom herr grön och fru grön som separerade och var på olika platser. Så det var väldigt mycket så här, okej, okay, gå in här, sätt dig i hörnet, sitt still, gå ingenstans, om du behöver gå på toa, sig till, så ska vi liksom valla dig till en toalett, så att, ja, det är typ skygglapparna på liksom. Så hade jag hade min mamma med, och jag hade syskon och några vänner på plats, så att det var mycket att man fick hänga med dem och förbereda sig och piffa till sig liksom. Men ja, och sen är det då dags, och då kommer de och hämtar mig och går med mig ut till platsen där vi ska gifta oss. Och då sitter ju hennes familj och min familj där. Jag hade valt att få stå på plats och vänta in.
Ja, man får det valet i alla fall.
Ja, man får ett val. Man får också, liksom, om man har några preferenser för bröllopet, man får såklart berätta det. Men jag tror, jag hade inga särskilda sådana. Jag sa, om hon har någonting så kan vi absolut göra det. Jag känner inte något starkt att det måste se ut eller vara på ett visst sätt. Men hon ville anlända efter mig, och jag ville vara på altaret, så det funkade ganska bra. Sen står man ju där. Det känns ju som en ganska lång period. Och jag minns att jag var liksom både sprudlande hög i energi, men också otroligt nervös.
Ja, men hur funkar innan? Hinner man liksom bygga upp? Alltså, du hinner liksom bli kär egentligen i en person som du inte träffat. Alltså, hur funkar det liksom? Det är ju ett, vad ska man kalla det för, ett medvetet mindfuck i dubbel bemärkelse.
Ja, det är ju väldigt, ja, men vi hade fått höra varandras röst en minut i en inspelning, och där hann man ju liksom bygga någonting, i alla fall ett intresse liksom. Okej, vad spännande, vart är den här personen?
Men från att du skickade ansökan till bröllopet, hur lång tid är det däremellan?
För min del så var det ganska kort, eftersom att jag ansökte ganska sent. Jag ansökte mitt i liksom visningen av säsong 9-8.
Ja, ah, okej.
Så för min del, från att jag sökte till att jag visste att jag skulle vara med, det gick typ 3 veckor.
Ja, oj. Ja, det låter jättesnabbt.
Det var väldigt snabbt. Och sen från att jag visste att jag skulle vara med tills att vi gick oss, det var ju 2 veckor.
Oh, shit.
Så det var lite raket. Jag vet att Karo sökte ju under, ja, någon gång under hösten eller vintern. Ja, det kanske var början av våren eller sådär, men det var några månader för henne i alla fall.
Ja, okej, okay. Så det var lite längre tid. Alltså, det var bara för dig att så här, ja, ta ledigt från jobbet och gilla läget.
Ja, precis. Jag ringde till min chef och sa det att jag ska gifta mig. Alltså, jag sa det faktiskt till honom innan jag var med, när jag höll på att ansöka. Och hans svar var, du kommer komma med. Du kommer komma med, garanterat, jag vet det.
Ja, ah, okej. Okay. Så det inför bröllop så var det alltså 3 veckor då innan du fick... Alltså, från att du egentligen ansökte och blev utvald, så var det liksom 3 veckor.
Ja, ungefär.
Ja, det är snabba bud här för SVT, det får man ju säga. Men ja, vad tycker du då om matchningen med dig och Karo så här i efterhand?
I efterhand så tycker jag att den är väldigt dålig. Det är ju ganska lätt att vara efterklok och säga att så här, nej, men det här... Hur tänkte de egentligen här? Men jag har ju sagt det på så många andra platser att på ett ytligt plan så är det ju lätt att förstå matchningen. Och det tyckte folk i media och på social media innan säsongens början, att man trodde på oss. Liksom. Man tittade på oss och så såg man, ja, men det där kan funka. Jag kan se det. Liksom.
Mm.
Så det är verkligen... Ja, det är lätt att vara efterklok och säga att nej, men det där borde man ju ha sett. Men sen utifrån vad vi har pratat om nu i castingprocessen så jag kan väl känna att man upptäcker inte allt i en sån kort process.
Nej.
10-15 timmar av att lära känna en människa, så man ser inte de svåra stunderna. Hur agerar du när det blir riktigt jobbigt? När du är pressad?
Har man ens det självmedvetande, tänker jag? Man är väl inte alltid närvarande i sådana situationer för att man så här är så uppstressad?
Ja, och sen beror det väl också på vad man har utsatt sig för tidigare i livet. Har man liksom varit i pressade situationer förut och det här är en mindre pressad situation än de situationerna, ja, då kanske man kan hantera det på ett familjärt sätt. Men har man inte gjort det och nu utsätter man sig för det mest stressande någonsin i sitt liv so far, ja, då vet man ju kanske inte hur man ska reagera, och då har man ingen chans att förmedla det till produktionen förhand.
Nej, såklart inte. Så vad kände du då när Karo klev fram där vid fake-altaret, men där du stod?
Ja, men jag kände inte heller den där initiala gnistan och attraktionen. Jag tyckte liksom att jag såg en vacker människa, men jag mötte inte henne. Och för att jag ska känna attraktion så krävs det liksom ögonkontakt och ett möte och en kemi liksom. Det är klart att jag kan tycka att någon är vacker utan att vara attraherad av den personen. Så att i den här situationen så var det mer okej, det här kommer kräva liksom ett arbete. Och när vi inte möttes i blicken, när jag märkte att hon var nervös och tittade bort, då var jag tvungen att lugna ner mig typ, ja, och bromsa in ganska mycket. Jag identifierar mig mer liksom i Arvid och Idas energi när de ses, och de är liksom sprudlande och så här. Det var ju, för mig hade det lätt kunnat bli så pass hög energi ifall det fanns kemi och attraktion. Men i och med att Karo var nervös och inte liksom inte ville vara nära, och att, då var jag tvungen att anpassa mig till det. Och trots det så tyckte ju hon att jag var lite för mycket, även om jag bromsade in ganska mycket. Så det var ju verkligen inte en helt optimal matchning.
Och i sista avsnittet fick jag också reda på att Karo har GAD, vilket på ett sätt borde kommit fram i de här djuplodande psykologsamtalen. Att en person med så pass hög sensibilitet kanske rimligen inte skulle vara med i den här typen av program, eller?
Ja, men jag vet inte om de fick reda på det under processen av att lära känna Karo. Och fick de det, då gjorde väl de i så fall den bedömningen att hon skulle klara av det här och att hon trots det skulle vara en bra match för mig.
Men man får ju reda på att Karo har fått GAD efter den här programserien med hjälp av en kurator. Och då tänker jag de här testerna då, som du ändå beskriver som väldigt djuplodade, när man tar reda på sjukdomshistorik och så vidare. De kanske inte är så djupa. Är de för grunda, eller?
Ja, men är de för grunda? Jag tycker liksom att det är klart att man kan gå djupare in i de här testerna. Och när det kommer till GAD, alltså det är inte som att jag tycker att personer med GAD inte ska eller får vara med. Men då ska man ju göra den bedömningen att den här personen kommer att klara det och att det kommer, liksom, det kommer gå bra. Och det förstör inte den här matchningens potential. Men i mitt fall, då, jag är en ganska äventyrlig person och i vissa fall även liksom gränstestare. Och då är det klart att hennes GAD på sätt sätts på sin spets. Så där tänker jag väl att de lär ju inte ha upptäckt den i de här intervjuerna innan. Karo var ju inte heller medveten om det, så att hon hade ju ingen möjlighet att kommunicera det heller.
Nej, såklart inte. Och det är ju ingenting som man förväntas ut av en person som inte vet om att den har en psykisk obalans, som den senare får reda på. Men därför blir jag också lite konfunderad när jag hör vad de ställer för frågor i de här psykologtesterna då. För att eventuellt skulle ju en sån sak kommit fram där. Och då kan man ju undra om det är bra att utsätta henne för det här typen av format. För att det skapar ju extremt mycket stress.
Ja, jag vet liksom inte om de fick reda på det. Och Jag skulle nog gissa att de inte gjorde det, men jag vill också placera liksom en del av ansvaret hos deltagarna som söker. Att så här, det är ju upp till en själv som en person som söker till programmet att veta om så här, klarar jag att vara med i ett sånt här experiment?
100%.
Hur kommer jag att bära i en situation där det inte går min väg? Hur kommer jag att hantera det liksom? Och om man gör den bedömningen att ja, men det här kommer att gå bra, ja, men då tycker jag att man ska söka. Och sen är det klart att produktionen ska vara ett riktigt skarpt filter. Men jag tycker nog att de 10-15 timmarna och den undersökning som de gör är tillräcklig. Men man måste ju vara medveten om att då kan det ske missar. Liksom. Och även om man ökar det till liksom 100 timmar, att man säger okej, vi ska verkligen lära känna de här. Jag tror inte att det gör jättestor skillnad på matchningen, eftersom att mycket vilar i det faktum att man har kemi och att man känner attraktion. Och det tror inte jag att man kan räkna ut på pappret.
Nej, det kan man inte räkna ut innan. Men det var ju en artikel här för ett tag sedan om Fredrik och Stina där det påstods att de höll på att hoppa av liksom, inspelningen. Vad känner du? Kom allt fram i ljuset?
Jag har inte läst hela den artikeln, men från vad jag vet av situationen så är det liksom, det är klart att man...
Vad var det som hade hänt? De kom inte överens om det så kallade... med det teamet som är ute och filmar hos dem.
Ja, men precis. De ville ju filma Fredrik och Stina när de åkte till familjen, och då fanns det familjemedlemmar som inte ville vara med, och då bad Stina och Fredrik att inte få bli filmade, och då pushade produktionen på liksom, för att få följa med och filma det, och då uppstod liksom en situation där Fredrik och Stina kände sig pressade och inte det gäller ju också på något sätt att deltagarna som är med har ju liksom en kemi med kameramannen. Och så här, du ska ju öppna upp dig. Det är ju för den personen du öppnar upp dig.
Ja, men
du sitter ju liksom bredvid en person eller framför en person som håller i en kamera. Och där ska det kännas okej för att du ska liksom släppa in dem i ditt liv, till din familj och till dina vänner.
Hur mycket filmar man under den här perioden? Är det liksom ett fulltidsjobb eller träffar du Karo då och då? Eller är det några timmar? Hur funkar det? Hur mycket filmar man?
Det är hela tiden, från morgon till kväll. Sen hade vi pauser, då passade ju kameramannen på att åka hem och vila. Till exempel om vi var ifrån honom i 2 dagar. Men vi ville ju lära känna varandra, så att vi försökte ju umgås så mycket som möjligt.
Hur stora är teamen som är ute hos dig? Är det bara en person med en kamera och sen har du ljudutrustning på dig? Eller är det en...
Ja, det stämmer. Och sen är det en assistent under stora delar av tiden också som hjälper till att skriva upp det som händer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu har vi en lyssnarfråga här. Är hela experimentet som en enda lång Tinder-dejt?
Det är ju väl, ja, man skulle kunna säga det, med lite högre, vad säger man, insats.
Ja, men det är väl nästan ett årsprojekt. För om du hade blivit ett par med Karo, då ska väl du också vara hemlig då?
Ja, och det blir ett jättestort jobb det med. Vi har ju också behövt vara hemliga såklart, men jag har varit lättare för oss som inte är tillsammans än de som är tillsammans, skulle jag tro, eftersom att vistas de offentligt tillsammans så blir det reaktioner direkt.
Ja, här kommer en lyssnarfråga till. Är det ett bra skyltfönster nu då när du har blivit singel, när du inte blivit ihop med Karo?
På sätt och vis kanske, men det är svårt. Det blir ju också en väldig obalans där folk hör av sig och känner den redan. Och så säger de, vi ska vara tillsammans liksom. Ja, så här, vad heter du? Hej, så här. Då vet de redan liksom att de känner mig och då behöver inte jag veta någonting. Jag behöver bara höra det att vi är ämnade för varandra.
Alltså,
folk kommer ju med väldigt olika fina och speciella meddelanden.
Har du varit på någon dejt då med någon som har slidat in ett DM eller hört av sig?
Nej, tyvärr. Det har jag inte. Inget juicy att rapportera där.
Gud, vad tråkigt. Nu vet ju jag att du är en väldigt öppen person, men är man beredd på att bjuda på hela paketet, liksom hångel, skratt, ligg, irritationer, svagheter etc. Förstår man vad det innebär?
Ja, jag tänkte nog det. Och även liksom saker som tillkortakommanden, att då får man ju lära sig någonting utav det. Hur en person reagerar i det och hur alla andra tittare reagerar på det. Så att jag vet inte, jag upplever mig som en ganska filterlös person och inleder ju programmet i mjukisbyxor och stövlar och diskar in balja liksom. Jag tar mig själv inte på största möjliga allvar. Men det tycker jag är ett bra sätt att liksom hantera livet på. Så att jag har inte haft något problem att dela min resa med världen.
Ja, men på andra sidan då utav den här långa kärlekstunneln. Vad har du lärt
dig? Ja, det tydligaste tycker jag är att när det blir riktigt jobbigt så stänger jag ner och skulle verkligen kunna bli bättre på att kommunicera vad det är som händer. Att jag blir påverkad och att jag behöver en paus. Där känns som att det är nog kanske det som jag kommer använda mest i mitt liv i fortsättningen. Att så här, okej, nu är det jobbigt, nu behöver jag en paus, nu behöver jag gå härifrån. Liksom. Men också det att jag tycker att jag är en bra person som är snäll och omtänksam och jag känner mig liksom stolt över mitt deltagande. Att jag vågar visa vem jag är, även om det inte kanske ser ut som, även om jag inte lever precis som alla andra.
Man får intrycket av i alla fall att du och Alex har blivit väldigt bra kompisar efter programserien, men är det någon mer du har kontakt med?
Jag har ju kontakt med allihopa. Vi alla har blivit goda vänner. Upplever jag jag tycker särskilt mycket om Ida och Arvid. Jag är så himla himla glad för deras skull som har liksom tagit det här så långt. Jag är verkligen jag kan relatera till det att man går all in på det sättet, men jag är också jävligt glad och stolt över Stina och Fredrik som har gjort det här så jävla bra. Vi har blivit väldigt nära liksom. Det är faktiskt Det är något som jag tar med mig från det här.
Jag fick intrycket av att Stina och Fredrik var lite tillknäppta i det här sista avsnittet. Hängde det ihop med det här skavet i produktionen eller var det bara något som landade hos mig?
Jag vet inte. Jag tittade bara på det avsnittet här igår och jag upplevde det mer som att de ville hålla tittarna på kanten av sätet. Att så här, vänta nu, vad händer? Liksom, att det inte var någonting stort i det. Samtidigt, alltså det är väldigt ömt nära av dem att så här dela deras resa, vad som hände precis efter inspelningen.
Ja, gud.
Det blir ju tufft för dem, det blir ju jättetufft. Och som Stina berättar, Fredrik har ju uppvisat ett stort tålamod och kärlek till Stina och de har ju verkligen vuxit i det här. Det är superfint.
Ja, men verkligen. Och sen Alex och Lina som inte hängde ihop så fort kamerorna stängdes av.
Ja, precis. Det blev det ju. De hade ju också friktion under experimentets gång och det verkar som att det liksom fortsatte. Och som Alex berättade så tappade han nog energin. Det kräver ju väldigt mycket av oss att liksom att arbeta på relationerna och känslorna så mycket som vi gör under de 5 veckorna. Det är nog förståeligt att man liksom efter det är helt matt.
Ja, men många deltagare har ju precis som du säger varit, det var lite laddat för dem att ställa upp den här podden. Exempelvis så hade ju faktiskt Alex tackat ja, men tackade så sent som igår Nej, och vad jag har förstått det så har det liksom gått ut, var det en oro i gruppen, och framförallt kanske från SVT har man avrått att medverka i den här podden. Vad tror du att det beror på? Jag menar, vi har ju sänt den här podden där vi femte säsongen tror jag vi bevakar, och det är väl klart att vi har stuckit ut och ibland recenserat olika deltagare, och men efter programserien så har det inte varit några problem för dem att vara med ändå. Varför tror du att det är extra känsligt i år?
Det är en väldigt viktig fråga. Och det som min upplevelse här är att liksom diskussionsklimatet har blivit väldigt vasst, och intresset för programmet har vuxit på något sätt exponentiellt. Att, alltså, forumet på Facebook, vi som vill diskutera gift, det har ju vuxit mer än det dubbla, alltså från under 10 000 deltagare till över 20 000. Och administrationen är väl, den går att kritisera. Det finns en aktiv administratör, och med alla de här nya deltagarna det skrivs väldigt filterlöst. Så, och det har påverkat många av oss deltagare i år. Och jag tror med dina krönikor så har ju det, du har ju öppnat upp liksom portalen och kritiserat deltagare. Och jag tror att produktionen i sig, de kan ju stå för det de gör, men deltagarna, vi är ju inte vana vid att stå upp för oss själva i det offentliga rummet på det sättet. Sen, jag kan förstå att man vill kritisera oss och prata om oss, men när det sker i etablerad media, det kommer ut på Aftonbladet och Expressen, då är det svårt för oss. Vi har inte någon direkt kanal och yrkeskunskap för att liksom försvara den kritik som kommer våran väg. Så då är det liksom extra känsligt. Så jag menar, jag skulle vilja ställa en fråga till dig.
Ja, men självklart.
Jag menar, tycker du att det är schysst att kritisera deltagarna på en sån plattform?
Så i grunden så är det ju så här, vuxna människor som väljer att delta i ett program, oavsett om det är Robinson eller första dejten eller gift vid första ögonkastet. Så här, jag som tittare eller mediakossör, kanske man ska kalla det för, måste ju kunna ha rätten att reflektera och skapa intresse. Jag har ju också en produkt som sänds som heter Lille Lördag liksom. Och där i vet jag att det finns otroligt många av våra lyssnare som vill att jag och Ann ska analysera den här podden. Vi har aldrig liksom strykt någon medhår. Så i grunden så här, ställer man upp i tv-format och tänker att så här, jag ska exponera mig, så måste man också på något sätt ta ansvar för att veta om, även om man aldrig på andra sidan vet hur det känns att delta och bli kritiserad. Med det sagt så har ju flera av deltagarna i många säsonger blivit kritiserade, men många har också valt att vara med i podden och just diskutera det här med mig och Ann liksom. Och inte, det har inte varit så laddat, så jag undrar lite så här, varför liksom till och med produktionen då indirekt då sätter munkavel på er långt efter att ni har slutat få betalt från dem, och de har fått sina tittare och produktionsbolaget har fått en ny beställning. Varför är det ingen som ifrågasätter det?
Men det är ju också på något sätt värt att ifrågasätta, såklart, att man på något sätt tillbaka till min fråga. Jag förstår att du vill framföra kritik, men tycker du att det är schysst att göra det?
Schysst kan jag inte påstå att det är, men jag måste ju kunna reagera på, och vilket jag har uttryckt till Lina också på DM, på henne som deltagare i ett underhållningsprogram. Om vi liksom drar ut essensen utav vad allting är, så är det ju de facto det det är. Hon är deltagare i ett underhållningsprogram. Jag recenserar inte liksom Linas liv eller någonting, men jag reagerar och filtrerar hennes svar och hennes sätt att presentera sig själv i det här formatet. Om det liksom tar djupare i henne, då måste det stå för henne. Hon är en vuxen människa. Och som du säger också till mig, August, att ni har ju fått svara på jättemånga frågor, och programledningen har ju förberett er på att det här kan uppstå, vilket det också har gjort. Och då måste man väl trots allt det kunna vara the bigger person och förstå att så här, ja, det här kan kritiseras. Jag förstår vad jag ger mig in på, men presentationen av mig själv, den är jag ansvarig för. I syvende och sist så kanske jag borde vara besviken på mig själv istället för att vara besviken på alla andra.
Om du ställer dig liksom i ett annat, med en annan hatt på och tittar på produktionen, kan du förstå, finns det någon del av dig som kan förstå att de tycker att det är problematiskt att det skrivs kritik riktat direkt mot deltagarna?
Ja, jag kan förstå att folk kan bli sårade. Alltså, vi är bara våra känslor, så att så här, det är ingenting som säger att det inte skulle vara så. Alltså, det är övertygad om att man blir jättesårad ifall man kanske då själv upplever... Det är det jag säger. Alltså, vad har man för träning på sig själv? Och om man nu har varit singel länge, är man objektiv i alla situationer? Här blir det ju väldigt blottande vem man är. Och till syvende och sist är det liksom Baloba och SVT som har klippt det här programmet och valt att porträttera deltagarna på det här sättet. Förhoppningsvis så är det en sann version. I första 3 avsnitten exempelvis av programserien så är det extremt fokus på Linas sjukdom. Men, och det tycker jag, det var det jag reagerade på, tyckte var extremt oansvarigt av SVT att matcha ihop en deltagare som Alex då, som söker kärleken med en tjej som är uppenbarligen väldigt sjuk. Är det korrekt? Det var det jag ifrågasatte. Under tiden då Lina senare i serien visar sig inte alls vara så sjuk som hon porträtteras. Och det här, den enda som liksom Lina egentligen ska vara besviken på är väl i sådana fall SVT som har valt att ta den här vinkeln, om nu så inte det var fallet.
Ja, jag vill inte gå in och kommentera liksom klippningen där i, men en fråga väcks i mig då, att så här, tycker du att personer som har en sjukdom inte ska få gifta sig i tv?
Dubbelbemärkelse, det finns olika format för det. Jag tänker också dina psykologtester som du har gått igenom, där de är väldigt tydliga och pratar om just sjukdom, psykisk sjukdom och så vidare, att det kanske inte just det här formatet är bra för personer med en kronisk eller psykisk sjukdom eller vad det nu är för någonting. För att det kommer vara alldeles för utmanande. Det finns massa olika datingformat som porträtterar, vad ska jag säga, ett bredare spann i samhället. Men just gift i första ögonkastet är också problematiskt, för att inte ens brunhyade personer per definition kan vara med, för att oftast har man en kulturell eller religionstillhörighet som inte ens går igenom nålsögat. Så att det är ju ett extremt vitt svenskt format där man ska vara per definition hel och ren.
Jag hör ju vad du säger. Jag tycker inte kommentera det utvärd, men jag tycker väl inte att man ska behöva vara hel och ren. Jag tycker till exempel att jag inte...
Nej, men hel och ren menar jag väl mer metaforiskt, som att så här, du kan i princip inte avvika från någon form av norm, utan så här, du ska vara rätt liksom sammansatt.
Tycker du verkligen att det är sant? Alltså, tycker du att jag är en normal person?
Ja, men du,
alltså,
du är ju
i den bemärkelsen.
Du är ju en frisk, ung, stark person med en vilja och ett driv och inte behöver åka in på EKG-prover eller du lever ett sammansatt liv utan avvikelser. Sen om du, utifrån att du lever excentriskt och så vidare, det påverkar ju kanske inte dig som individ. Förstår du vad jag menar? Det gör det inte alltså, nedsatt. Det gör det inte...
Jag är så glad för det här samtalet och att jag får ställa de här frågorna. Jag har en sista fråga innan vi går vidare till dina frågor, om det är okej.
Ja, absolut.
Man kan ju uppfatta det som lite... Eller kan du se det, att man uppfattar det lite hårt, att du tycker att man inte ska söka till programmet om man inte är hel och ren och frisk?
Ja, det kan man tycka är hårt, men tyvärr så tror jag att om jag drar essensen ur det liksom samlade intrycket jag skapat mig under de här säsongerna. Jag har ju sett alla säsonger från liksom gång ett, eller liksom omgång ett till nu. Så är liksom mitt sammantagna intryck av det här att så här, jag skulle ju säga att så här, Ida och Arvid är ett mönsterpar. Utåtriktade, friska, starka, svenska män och kvinnor som liksom är genomgulliga och bjussiga med kameran. Och ja, vad ska jag säga? Inte är försvagade på något sätt. Mår allra bäst i det här formatet, ja.
Intressant. Tack för dina svar.
Ja, det kanske låter hårt och jag förstår att det tolkas så, men om vi tittar på liksom resultatet på andra sidan så är det ju de som kommer igenom det här extrema nålsögat som det är. Om vi skulle prata utifrån verkligheten och formatet som ett timglas, att det finns en jättestort spektra av människor på ena sidan, liksom midjan på timglaset, och sen finns det, är det så sjukt snävt i midjan. Och sen kan man liksom komma ut på andra sidan och ha varit ett brett spann igen. Men just för att komma igenom det här formatet så är det extremt begränsat.
Ja, men jag håller nog ändå med dig. Och sen, det är klart, alltså, mycket i världen är till fördel för dem som är extroverta och är beredda att kliva fram och ta det som de vill och behöver. Men i det här formatet så vi vill ju... Jag som medborgare i landet vill ju se en variation också på människor. Jag vill ju se folk lyckas som även inte är extroverta. Så att jag vill ju inte frånta någon introvert chansen att få vara med och hitta kärleken i det här programmet. Även om det kanske är lättare för en extrovert person att lyckas.
Ja, alltså jag tror att alla kan vara med och testa. Sen undrar jag kanske alltid om alla format funkar för alla personer. Det får man ju avgöra själv liksom. Och jag menar, det finns massa olika typer av datingformat. Det här är ett utav dem och det är klart att det är väldigt uppmärksammat för att det just är, förlåt, återgår till min frasering, hel och ren här. Alltså att det är liksom människor som många vill se upp till eller kan identifiera sig med som medverkar, och då blir det liksom, då börjar folk känna att det är en kittling, ja men jag kanske också ska vara med och söka till det här för att jag kan bidra med den personligheten som jag har. Och det blir mycket jaget som sänder, men man kanske aldrig ifrågasatt jaget, och då helt plötsligt så synas man i sömmarna och då blir det lite läskigt. Mm.
Vad har du fått för råd av SVT angående den här podden?
Ja, men produktionen har avrått mig från att delta i den här podden.
Varför då?
Därför att man vill inte uppmuntra kritik mot deltagarna. Då det är liksom ett känsligt klimat. Ja, det kan man ifrågasätta. Det tycker jag också är värt att ifrågasätta. Och det är inte som att jag vill inte spä på kritiken mot deltagarna. Jag har ingen liksom, jag har inget agg mot någon av dem. Där kan man väl tänka så här. Jag får ju en reaktion då. När jag avråds delta så blir min reaktion: ja, okej. Vad är det? Vad ligger bakom detta? Varför är det så? Och vad är det du vill ha sagt med de sakerna som du säger? Och då vill jag öppna upp ett samtal. Och det tycker jag ändå att vi har lyckats göra här. Och samtala kring de här sakerna på ett bra sätt. Och vi kanske inte tycker likadant. Men det är ju också okej.
Okay. Nej, men det verkar vara det läskigaste just nu i samtiden. Att det skulle bli dålig stämning. Det är bättre att vi skapar ett vi och ett dom. Ja, så man får liksom SVT uppmana en person som Alex då att tacka nej alla Stockholms syndrom i situationen. Ja, man kan ju inte påstå att vi bygger några broar direkt, men må så vara.
Jag vet inte varför Alex har tackat nej, men jag kan väl hålla med i det att jag tycker att det är dumt att bara lägga locket på och inte titta åt det hållet när det blir jobbigt, utan jag vill hellre möta det och se vad kan vi lära oss av det.
Ja, och se så bra det har blivit.
Ja, hur?
Nej, men har du några råd till kommande ansökande eller kanske till och med SVT för att lyckas bättre med det här formatet? Vad ska man tänka på om man söker och vad borde SVT tänka på?
Ja, men i första hand skulle jag vilja ge råd till framtida deltagare att, men för mig har det varit en fördel att inte ta mig själv på största allvar. Att jag ser inte mig själv som en färdig människa. Och det har hjälpt mig att ta till mig av den kritik som har lyfts upp både från Karro och från andra tittare. Att så här, ja, nej, men jag har saker att lära här. Jag kan bli bättre för mig själv och för andra. Så att ha lite distans till sig själv, det hjälper verkligen. Och till produktionen, ja, Jag menar, man lär sig ju mer för varje säsong som går, och om man ska ta någonting av våra samtal här, så tänker jag att ja, man, det är nog värt att spendera lite mer tid och försöka lära känna folk på ett djupare plan. Men ja, jag tror ändå att man ska ha en deciliter tur i varje process här för att det ska funka, och det kan man liksom inte man kan inte räkna ut allting.
Ja, men man ska alltså ha en grota tur, man ska kanske söka efter par som är lite extroverta med bjussiga och grundade och jordade, ska man säga så då?
Ja, men man ska också söka en person som är introverta och trygga i sig själva. Jag tror inte att det är någon liksom motsättning till att det ska gå bra här. Sen är det klart att det kanske går lite lättare för någon som är extrovert, eftersom att det är en sån kort tid och du ska dela så mycket med din omvärld.
Ja.
Men en grej till framtida deltagare, att man måste vara beredd på att det kan gå jättebra, och man måste vara beredd på att det kan gå dåligt, och man behöver liksom se sig själv i spegeln och tänka, hur agerar jag när det inte går min väg? Kommer jag att kunna liksom stå upp för mig själv? Kommer jag kunna sätta gränser? Kommer jag kunna kommunicera det som pågår inuti mig och ändå kunna stå för den person som jag framstår att vara? Det tycker jag är ett viktigt råd.
Ja, men tack snälla August för ett jättebra samtal. Jag håller tummar och tår för att du inom en relativt snar framtid kommer springa på den där alldeles speciella personen som du har väntat på. Och hon dig.
Tack Anita, det är ju jag med.
Härligt, men vad ska du göra i sommar?
Alltså, jag skulle faktiskt vilja avslöja en sak som inte har blivit tidigare, att jag har träffat någon.
Va?
Och det är ganska nytt och färskt, men det är väldigt fint. Och det är en person som jag lär känna under vinter och vår. Så att det känns jättekul.
Men alltså, stort grattis, hon träffar mamma.
Hon har inte träffat min mamma, nej.
Men vad kul, då önskar jag dig August en riktigt bra sommar. Och tusen tack för att du var med oss och svarade så bra på alla dessa frågor. Nu tycker jag vi stänger den här säsongen av Gift vid första ögonkastet. Tack för att ni har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.